Du lyssnar på Offerlam av Cecilia Salström och Emma Olofsson. Uppläst av mig, Maria Lyckov. Till Torgny och Lukas, vars tålamod är oändligt, så som havet. Människan är född fri, och överallt är hon i bojor. Rousseau, ur samhällsfördraget. Prolog. Innan hon hann reagera fälldes hon till marken med ansiktet neråt. Hon försökte skrika, men en tygtrasa trycktes in i munnen. Tårarna sprutade, ångesten slog mot revbenen. Hon försökte göra sig fri, kämpade med armarna och sparkade för att komma loss, men ingenting hjälpte. Armarna vreds upp på hennes rygg och hon kände något hårt viras runt handlederna. Hon kunde inte röra sig. När även anklarna satt ihop med varandra gav hon upp. Hennes skrik hördes som klanglösa ljud inne i huvudet. Hon hörde ett susande ljud och i ögonvrån såg hon en bil där hon låg på mage med huvudet vridet åt sidan på marken. Ett par höga stövlar kom fram till henne, sen svävade hon i luften och snart låg hon i ett bagageutrymme. Luckan stängdes. Tårarna hade stannat av. Kvar fanns bara en helvetisk skräck som slet sönder henne inifrån. Det skumpade och hon slog näsan i bagageutrymmets golv. Nu stannade bilen. Hon hörde dörren öppnas och sen luckan. Det var mörkt och kallt när hon släpades ut från utrymmet. Skriken var hennes, men de var lika dova som förut, dämpade av tygtrasan i hennes mun. Det iskalla vattnet slog mot hennes ansikte. Hon försökte kämpa emot, kämpa för att få upp huvudet. En hand hade ett hårt grepp om hennes nacke. Den andra handen tryckte mot hennes bakhuvud. Hon hade inte en chans. Och försökte hålla andan. Till slut gick det inte mer. Ett. Rakel. Polisinspektör Rakel Vrede steg upp tidigare än vanligt. Regnet smattrade mot fönsterbläcken och det blåste så att det skallrade i rutorna. Det såg riktigt ruggigt ut. Men passade hennes sinnesstämning väl. Hon som aldrig brukade vara nervös eller orolig för någonting, förutom möjligen för sin bror Jakob, hade haft svårt att sova. Hur mycket hon än protesterat var det nu ett faktum. Hon skulle arbeta under Sara Wallén i Lund. Visserligen hade hon bara hört gott om henne, men det hjälpte inte. Det där med att tvingas in i nya sociala sammanhang var helt enkelt inte hennes grej. Hennes chef hade dock varit obeveklig. Du behöver se lite nytt, Rakel, hade han sagt. Och hon hade svarat att han skulle ge blanka fan i och tala om för henne vad hon behövde eller inte. Han hade inte gett sig. Och så har vi ju den där anmälan mot dig, angående bevisprovokationen. Samt ytterligare en anmälan som Gregory lämnat in. Minns du honom? Vad har han anmält mig för? Rakel visste mycket väl vad det handlade om. Enligt honom lovade du att om han gav dig mer information om människohandeln och vilka som ledde den, skulle du se till att han fick lägre straff. Kent hade tittat på henne med hopdragna ögonbryn och så hade han snörpt på munnen. Fast det spelar ju ingen roll. Det var inte han som gav mest information. Det var Lilly och min källa, hade Rakel svarat. Det löftet behövde aldrig infrias och hade aldrig kunnat infrias heller. Räknas inte det som otjänligt försök? Hon hade gett sin chef ett försmädligt leende, vänt på klacken och lämnat honom där med gapande mun. Först när hennes rullstolsburna bror Jakob och hans vårdare Kenny hade hållit med om att hon behövde byta miljö, hade hon gett sig. Kenny och hon hade den här sommaren blivit ett par. För första gången i sitt liv hade hon hängett sig åt förälskelse. Och det hade om inte annat förändrat hennes...